Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Brottarbröderna Lidberg, Martin och Jimmy, välkommen till Öppet Sinne.
Tackar.
Tack så mycket.
Jag börjar skratta lite här, för ni är, det här är andra gången jag har två gäster i podden. Och jag är så, hur startar jag upp det här? Jag är så van vid att bara en person, och då är det så enkelt att bara slänga ut det där. Men välkomna, kul att ha det här.
Kul att vara här.
Kul att vara här, ja. Tackar.
Alltså ni är ju två legendarer i det ni har hållit på med. Det är väl egentligen där vi får börja i den änden. Ni är ju båda brottare. Ni har tagit er långt i era karriärer. Martin, du är ju storebror, så jag antar att du började före, eller började ni samtidigt?
Nej, jag började före faktiskt. Och inspirerade väl Jimmy en hel del då. Så att, ja, jag började några år tidigare. Han började, du var ju yngre än mig när du började. Jag var 7 när jag började, men du är ju född där.
Jag föddes ju in på mattan eftersom brorsan är 9 år äldre och ja, när han höll på redan när jag föddes, så att jag hade inte så mycket val, utan morsan släpade med mig en korg upp där och fick man krypa runt.
Det var så roligt med Jimmy, för att normalt så brukar det vara farsor som kommer dit ofta med sina söner, och de vill att de ska bli brottare och starka och klara sig i livet och så vidare, och nästan tvingar in dem fast de inte vill. Men för Jimmy var ju tvärtom. Hans stora dröm var ju så att komma upp och brotta mattan som storebrorsan och få komma in där och brottas. Men hela tiden, är du för liten, du är för liten. Fick han höra hela tiden. Sen första dagen han fick springa in där, han var helt överlycklig, vet du. Jag har aldrig sett han så lycklig.
Ja. Hur gammal var du när du fick ut in första gången?
Det var ju så här, då på den tiden då skulle man få börja i grupp när man var 6. Så eftersom jag var där då redan från att jag var nyfödd i princip, så var ju den här väntan väldigt lång. Sen så kom tränaren fram till mig en dag, och då var jag 4,5, och så sa han att när vi startar om sen på vinterterminen, då ska du få börja. Och jag kommer ihåg än idag faktiskt, det är ett av mina första minnen, när jag fick vänta de där veckorna på jullovet där. Så att jag fick ju till slut komma in där på mattan och vara yngst i gruppen då. Och då tänkte jag att fan, nu gäller det att sköta så här exemplariskt, så att jag inte blir utskickad igen och får vänta tills jag blir 6. Så att jag var nog den bästa eleven de har haft det.
Sen var det ju roligt att de här åren innan han blev 4 då, då satt han och tittade när jag tränade jämt, och med brottartrikå på sig vid sidan. Han hade alltid bara så satt han där. Och så fick han alltid, är du för liten, Jimmy? Du är för liten. Så att det är en bra motivationsfaktor att tänka på faktiskt till föräldrar. Att inte tvinga dem, utan nästan tvärtom ibland. Nej, du är för liten. Nej, inte ännu. Du måste vänta. Då föds den glöd där inne, precis som du gjorde för Jimmy. Mm.
Men en tanke där. Du sa att du väntade. Du började i januari då, om jag förstår det rätt.
Ja.
Den här längtan, vad var egentligen den starkaste längtan? Den 24 december och julklappar eller att få kliva in på brottamattan i januari?
Nej, det året var att kliva in på brottamattan. Alltså det var som Martin sa, att jag hade ju varit där utanför så många år och suttit och kollat och liksom fått springa in så här när träningen blåstes av. Och så fick man vara där en liten stund. Det var nästan som en sån här zon som så här, och helig mark liksom. Du får vara en liten tag och sen bara plockar de upp en och bara, ah, men nu är det dags att gå hem liksom. Så att när jag väl fick vara där, då hade jag den här känslan, är det okej att jag är här på mattan? Är det verkligen okej? Ska det komma någon att lyfta av mig snart? Så att den julen var det nog mest brottning jag tänkte på faktiskt. Så att
det var en grym inre glöd som föddes där. Jag tänkte, det var ju samma så här, Jimmy var ju väldigt stor talang i fotboll. Så klubbarna här runt om i Stockholm, de bästa klubbarna, ryckte igen. Han var med i stadslaget och var på vägen att knäcka på landslaget. Så. Och då var han ju där, när det var runt 14-15, vad han skulle välja. Om han skulle välja brottning eller fotboll. Och jag sa, men fasiken brorsan, välj fotbollen. Det är mer glamour, mindre slit, inga blomkålsöron. Så han, det här är ju bara ont och slit liksom. Så att han, men det gick liksom, det satt så djupt rotat. Trots att han kunde bli hur bra som helst i fotbollen, så bara, nej. Jag ska bli brottare, sa han. När han bestämde sig.
Dumt val efteråt.
Ja, vad fan. Då hade kunnat...
Har du någonsin tänkt på det? Så här, parallella universumet. Hur hade det sett ut med fotbolls-Jimmy?
Faktiskt. Det finns med lite i boken också. Där. Jag funkar så som person att någonstans, så när jag gör en uppgörelse med mig själv, så är jag ganska så här Ja, men jag bestämmer mig, då bestämmer mig ordentligt. Så jag var uttagen till junior-VM. Det var första året som junior. Jag skulle fylla 17. Och då sa jag till mig själv att om jag tar medalj på det här junior-VM:et, då slutar jag med fotbollen. Men gör jag inte det så slutar jag med brottningen istället. Så åkte jag ner till i Frankrike var det då, det här junior-VM:et. Och jag visste inte alls var jag stod, utan det var liksom så här, ja, jag tog en match i taget, men vann match efter match och lyckades ta mig hela vägen till final. Förlorade den finalen, men då åkte jag hem och det första jag gjorde var att ringa upp fotbollstränaren och sa att jag kommer att sluta, jag ska satsa på brottningen istället. Så att det var det som följde lite avgörande. Men som Martin sa där tidigare, att jag har ju alltid haft den här passionen för brottningen, och liksom det har legat väldigt varmt om hjärtat eftersom jag föddes in i det och så. Men det var en period då det svajade lite och fotbollen tog mer och mer tid.
Mm. Hur ser du på det idag? Alltså passionen till fotboll och brottning, bara titta på honom.
Ja, det är ju mina två sporter liksom, som jag än idag följer mest. Liksom. Och sen MMA lite grann. Då. Men det är klart man tänker ibland så här, vad hade hänt om jag hade valt fotbollen? Och framförallt brukar jag tänka den här tanken att om man hade vetat det man vet om träning och den här inre drivkraften som tog oss väldigt långt inom brottningen, självdisciplinen. För att många lagidrottare, det är en annan typ av kultur. Det är ju så här, om man gör han så gör jag lite. Hade man fått med sig den här kulturen som vi skapade inom brottningen och kunnat använda den på fotbollen, så tror jag att då hade det kunnat gått långt för mig. Och det är många som där ute som bör tänka på det, att med den självdisciplinen som kanske en individuell idrottare har, man ska inte generalisera rakt av, men många gånger på ett annat sätt, den kan bli väldigt användbar i en sån idrott som fotboll. Så det är klart att tanken har kicklat ibland. Vad hade hänt om man hade valt fotbollen? Men
då hade du inte suttit här och varit med på podden.
Nej, kanske inte.
Nej, men både jag och Jimmy som fystränare så har man ju tagit med sig det, just den mentala biten och den mentala inställningen när man jobbar med atleter och lag. Och Jimmy som är fystränare i Hammarby också. Då, så att, men drivkraften måste komma inifrån och man måste vilja lägga ner jobbet. Och det är inte alla som gör det tyvärr. De kommer en bit på talang då, men ska man lyckas hela vägen då är det hårt arbete som gäller.
Hur ofta stöter du på folk som kanske inte riktigt förstår att det är väldigt mycket hårt arbete som gäller?
Väldigt ofta skulle jag vilja säga. En del har ingen kultur, de vet inte vad som krävs och hur mycket man behöver träna, hur hårt man behöver jobba, hur noggrann man behöver vara. Så många tror att det räcker med att träna 3, 4, 5 gånger i veckan och så tror man att de ska bli bäst i världen i sin idrott. Och så funkar det inte, utan ska man komma långt så är det klart att det krävs väldigt hårt arbete och lägga ner slitet. Sen ska man ha roligt på vägen, det är jätteviktigt såklart, men det krävs hårt arbete och det är inte roligt att gå till jobbet varje dag heller. Så att sen det känner vi som tränare, vi har ju höga krav och höga ambitioner, så ibland kan vi känna att nästan våra ambitioner är högre än våra adepter, och då, det måste ju matcha varandra också såklart.
Jag tänker på, eftersom att du ändå låg några år före i din egen träning jämfört då med Jimmys. Vad var den första största utmaningen för dig idrottsmässigt?
Tänkte du rent meritmässigt sådär?
Ja, alltså lite så.
Och, ja. Mm. Jag var ju, till skillnad från Jimmy då, så det finns ju tjusningar båda då, men jag var ju en extremt stor talang som hade väldigt mycket gratis. Och fick ofta höra att du är den största talangen vi någonsin har haft inom svensk brottning, och så jag hade mycket gratis, men jag älskade att träna och träna hårt. Jag hade en enorm drivkraft, men och sen hade jag mycket just det, explosivitet, styrka, det hade jag mycket gratis, men då har vi motpolen och det är kondition, och det blev ju en av mina svagheter som jag fick jobba väldigt mycket på under karriären. Och alla konkurrenter visste det, att Martin, får vi honom trött så går det att besegra internationellt de bästa världarna. Så att jag fick jobba väldigt mycket, det var en stor utmaning för mig. Och rent meritmässigt så var mitt första, jag slutade ju brottas när jag var 14-15 år. Jag kände, jag hade inte gjort något annat. Vi hade en ungersk tränare som heter Tibor Babos, en sån här östastränare som var stenhård, som hade som filosofi att man ska träna väldigt hårt i väldigt tidig ålder. Så jag missade ju mycket av min uppväxt och var med polarna och så vidare. Jag tränade jämt. Det var träning, och var det inte en tävling på helgerna så la han in och träningsläger. Och det gjorde att det blev för mycket, så jag slutade nästan ett helt år när jag var 14-15 år. Och sen så kom jag Så han ringde ju mig och nästan tjatade varenda dag. Martin, du måste komma tillbaka. Du kan inte slänga bort din talang. Du kommer att bli världsmästare en dag och så vidare. Och jag tyckte han var skitjobbig. Och han och morsan gaddade ihop sådär. Men så tog det ungefär ett år. Och då sa han så här, men kan du inte komma ner och titta i alla fall? Så okej, jag åker ner och tittar. Så jag åker dit. Jag tar tunnelbanan från Farsta till Midsommarkransen. Går ner på klubben. Så när jag sitter och tittar, då kommer Tibor fram och så bara pang, slänger min träningsväska framför mig. Då han och morsan gaddar ihop sig, sen så här, de bara, fasika Martin, nu när du ändå här och tittar, du kan lika vara med och träna, så. Ja, okej, okay, så att alla hade sån respekt för Tibor, så jag byter om där och så går jag in på mattan. Och så bara pang, får de här dopamin- och endorfinkickarna, och jag bara känner, vad fasiken har gjort? Det är ju det här jag älskar liksom. Vilken idiot det är. Och från den dagen så var jag fast liksom. Och då blev mitt första mästerskap. Så jag blev uttagen landslaget. Och mitt första mästerskap var Europamästerskap. Ungdoms-EM i Turkiet, Izmir. Och då hade jag varit borta lång tid. Jag hade bara tränat månader. Men det blev mitt stora mål. Jag åkte dit och som enda svensk så tog jag medalj och vann hela EM. Och då förstod jag, fasiken, jag har kapacitet. Så att sen den dagen så var det brottning som gällde.
Vad tror du hade hänt om mamma och Tibor inte hade gaddat ihop sig? Så återigen här.
Nej, men jag började ju... Jag var ju lite på väg åt fel håll under den här tiden då. Mm. Det var mycket gäng och man åkte in till stan och gjorde dumheter av olika slag och sådär. Men vi har ju en farbror, vi kommer väl in lite på det då, men som höll på med droger då, som dog när han var 29 år. De hittade den gamla stan i en gränd där. Så att det här med droger, det var någonting som vi alltid var emot, både jag och brorsan. Vi visste liksom att det här var livsfarligt, det här var ingenting man håller på med. Man hade bra värderingar från idrotten, så att det var någonting som vi verkligen, jag och både jag och Jimmy höll oss borta ifrån hela tiden. Det var vi jättenoga med. Men det blev lite annat skit och sådär, så att det var tur att man hade brottningen och kunde falla tillbaka på det, tror jag. Mm.
Till dig då, Jimmy, vad har varit dina tuffaste utmaningar vad gäller just brottning?
Det har ju varit att konstant bli jämförd med brorsan. Liksom. Ja. Det är det här klassiska, men jag får väl stå lite för den delen och liksom spegla det lite utåt, för att jag vet att det är många som kämpar med det där. Det kan ju vara att man blir jämförd med en storbror, storsyster, men det kan också vara en mamma, pappa eller någon annan liksom nära. Och det där är ju liksom, den där extra ryggsäcken att bära är väldigt tung många gånger. Och jag tror att antingen så stärks man enormt och kommer ut jävligt stark i andra änden, eller så knäcks man på vägen. Och de runt omkring är inte alltid så schyssta heller. Liksom, kanske inte medvetet alla gånger, men det är liksom konstant så här. Jag fick ju jämt höra så här, men du kommer aldrig bli lika bra som brorsan, eller han hade gjort det här i motsvarande ålder, eller fan, du är inte lika talangfull eller lika bra. Alltså det var ju så här, de här rösterna som ekade runt omkring en konstant liksom. Och då hade man det att leva upp till också. Och pressen liksom, som ung idrottare som har höga ambitioner, den kan vara nog så tuff liksom. Så att det var väl det som blev lite den här extra motståndaren för mig i min karriär. Att man hela tiden skulle liksom bevisa sin... Ja, man skulle på något sätt bevisa den delen också. Att man var duktig liksom. Så att det blev min lilla... extra liksom, en grej som har hängt med hela karriären liksom.
Kände du någon gång att det varit så pass jobbigt att du ville skita i det?
Absolut. Eftersom det skiljer naturligt av 9 år mellan oss, så tror jag då hade Martin redan gått de stigarna som jag började trampa på. Det kanske hade varit skillnad om det hade skilt 1-2 år, då kanske jag hade varit först på någon stig liksom. Men nu var det ju, eftersom Martin var väldigt framgångsrik också redan som junior, okej, då försökte jag ta mina medaljer internationellt som junior, men då hade han redan gjort det, sen var det senior sammanhang och sådär, så att någon gång så kände jag så här, vad fan, det, liksom jag pallar inte det här och liksom hela tiden försöka leva upp till någonting, utan jag vill bara gå min väg och bara göra min grej liksom, att hela tiden ha det här ekandes om brorsan så här. Så till slut, det blev ju lite för mycket några gånger, men det var inte Martins fel, utan det var ju mer sammanhanget liksom. Ja.
Och som du sa också, antingen så knäcks man av det här, eller så stärks man. Och Jim stärktes ju av det här, även om man hade en tid som var jobbig, så såg man ju att, alltså rent, du stärkte så många andra kvaliteter, rent mentalt så var han ju urstark när han kom in internationellt. Han hade inte den fysiska talangen som jag hade, Men när han mötte de bästa i världen så stod han många gånger och väldigt, väldigt ofta som segrare, tack vare att han var så stark mentalt. Han var väldigt taktisk, teknisk och så vidare, så han utvecklade andra kvaliteter istället. Så att, ja.
Mm. Nej, men det är som Martin säger, jag tror att jag var tvungen att utveckla andra kvaliteter just därför att dels så tränade vi tillsammans eftersom Martin var explosiv och vad heter det, väldigt så här, jag menar, han var teknisk och svårbrottad på det sättet, så fick jag bli lite mer taktiker, lite mer uthållig, kunna nöta ut och så här. Så att dels den grejen och sen också den här att bli konstant jämförd och leva med den prestationsångesten, så tror jag att någonstans så, här, så stärkte det mig att till slut var det inte så jävla farligt att gå upp på den här VM-mattan och det stod en olympisk guldmedalj från Ryssland på andra sidan. Det var så här, men vad fan, det är tuffare när jag och brorsan kör nere på spårvägen liksom. Så att jag presterade ofta som bäst på mästerskapen. Sen fick jag en liten sån här spärr i finalen när jag förlorade ju två VM-finaler. Det kan ha varit den enda grejen som jag kan i efterhand känna så här, men fan, att jag inte lyckades vinna någon av dem, jag ledde båda. Så det kan möjligtvis vara, men annars så var det som Martin säger, jag kom ju ofta som en underdog till mästerskapen, kanske så här låg 7-8 på världsrankingen, men ändå liksom tog mig till final, de stora finalerna, tog medaljerna, och det tror jag bygger mycket på att jag stärktes av den här jämförelsen som hela tiden hängde i luften men som höll på att knäcka mig ett tag. Och det ser vi på våra egna barn idag, att både min son och brorsans son också, när de var på brottningen så var det jävligt tung press för dem. Ja, det var hela tiden så här, Lidberg, ja, det är en ny Lidberg, så skulle alla fram och kolla på de matcherna. Och både Isak och brorsans son och min son Lexus, de valde ju fotbollen istället, för att jag tror att den här prestationsångesten blev lite för tung inom brottningen. Kanske de också hade klarat i slutänden, men nu valde ju de att gå åt ett annat håll.
Nej, men det sa ju Isak, han var ju jätteduktig, min son då, i brottning, och tror han var med i 4 tävlingar, vann alla tävlingar, var så jättebra, men hela tiden jämför, han tyckte det var jobbigt. Och sen då när vi skulle åka ner, vi åkte ner på parkeringsplatsen där på ESL-hallen där i Midsommarkransantklubben, spårvägen. Då ville han inte gå i bilen. Satt han tyst och sa, men ska vi inte gå upp? Ja, då hade han liksom laddat inför antagligen väldigt lång tid och sa, nej pappa, jag vill inte det här. Jag vill spela fotboll som mina polare, sa han. Ja, men fan, så kan det här kunna ha sagt tidigare, så du ska, det är klart du inte ska gå på en brottning om du inte vill. Du ska inte göra det för min skull. Du ska följa ditt hjärta, så vände jag bara bilen, så åkte jag hem, sen åkte jag aldrig ner igen. Så att, som Jimmy säger, det är jobbigt att bli jämförd hela tiden såklart. Så att, sen är det ju press på olika sätt. Jimmy kunde ju vara lite då underdog som man säger, men för mig var det tvärtom. Jag var ju alltid favorit nästan. Jag var etta på världsrankingen år efter år nästan när man sammanställde alla tävlingar. Och så kom jag dit, så hade jag flera år när liksom folk förväntade sig, nu blir han världsmästare hela tiden. Och så blev det inte så. Semifinal, kvartsfinal, semifinal. Långt framme hela tiden, men inte hela vägen. Och det gjorde ju också att det blev en jäkla press. Och man bara, fasiken, har jag verkligen det som krävs? Och är jag tillräckligt stark mentalt för att ta det här och så vidare? Så att jag tvingades ju själv till en rad olika förändringar i min karriär. Jag förstod till slut att fasiken, det kommer inte gå att bara leva på talang, utan jag måste vara noggrann med allt. Och då när jag väl gjorde det så lyckades jag ju bli bäst i världen också.
Vad var det som vände? Vad gjorde du? Vilken förändring?
Nej, men jag var ju mycket så. Jag kände i efterhand känna att jag hade fel människor runt omkring. Men man var mycket, sprang ute på krogen. Jag tränade alltid hårt, men jag prioriterade inte sömnen och kosten, återhämtningen och så vidare. Jag tränade hårt liksom, men det runt omkring, det var jag inte så noggrann med. Mycket ryggdunkare, man syndes mycket medialt och tyckte det var kul synas med en och så att det var mycket sånt, att när jag bestämde mig för att rensa där och verkligen ha bra människor i min omgivning, bli noggrann med precis allt i min satsning, då, för jag menar, det är små marginaler där på toppen, det är någon liksom, det är hundradelar, det är små marginaler, så att kan man hämta lite här och lite där, då blir det ganska stora skillnader i slutändan då. Och det gjorde att jag fick en enorm utväxling när jag gjorde de här förändringarna.
Hur känns det idag när du tittar tillbaka på din karriär och allt du har uppnått?
Nej, jag känner otroligt otrolig stolthet faktiskt. Jag lyckades med många av mina mål och drömmar och bli Europamästare och världsmästare, utsett till Tysklands Bundesligas bästa brottare så alla kategorier. Men jag blev aldrig OS-mästare, så att det men där har man också ett val. Jag tror att vissa skulle kunna tänka så här, fasiken, jag hade kapacitet, jag blev aldrig olympisk mästare, så går man och grämer sig hela livet. Men jag har valt att tänka att fasiken, jag vann allt som gick att vinna i stort sett utom ett OS-guld, och jag är otroligt stolt över det jag lyckats med i min karriär. Och även över brorsan som har haft en fantastisk karriär. Och det vill jag också poängtera. För mig kommer Jimmy alltid vara den moraliska världsmästaren. För när han förlorade VM-finalen i Danmark, det var 8 sekunder kvar. Han åker på en rullning, ett grepp där han leder på poäng. Och vi visste att Ungern rullar allt åt ena hållet och åt höger, va?
Mm.
Ja, men han gör en rullning åt vänster som han aldrig tidigare har gjort. Och drar runt Jimmy på den här och vinner matchen. Och blir världsmästare. Men det som sen hände bara några månader efter är att Ungern åker på en annan tävling och åker dit för doping. Så jag menar, är man dopad några månader efter, då undrar man såklart, det, ja, när den stora tävlingen kom på VM, vad hände där? Mm. Så att för mig är att förlora mot en som har varit dopad och fuskat, det, för mig kommer han alltid vara den moraliska världsmästaren.
Det har varit i en process där, hade det varit fridrott eller sådär, då hade han blivit av med guldet direkt. Men eftersom det var på lag-VM då, några månader efter, han klarade dopingkontrollen på VM, men sen kissade han rött där då på lag-VM några månader efter. Och då det gick upp till CAS där i skiljedomstolen, just för att Svenska Brottsförbundet gjorde en skrivelse om att han borde inte få behålla sitt VM-guld liksom, när det är samma år och allting. Men Svenska Brottningsförbundet, de har inte resurser, han dök upp där med massa advokater och så här större brottningsnation. Så det var lite surt, som Martin säger, att förlorar man en VM-final, då vill man ändå veta att man har förlorat på samma villkor liksom. Mm. Så det är lite så här nagel i ögat också. Men jag försöker också alltid tänka så som Martin säger, att man kan se en karriär på olika sätt. Jag kan se att jag förlorade de här 2 VM-finalerna. Eller så kan jag se alla 8 medaljer liksom, att vi har vunnit alla SM-guld och EM och sen OS-bronset liksom, att jag lyckades ta en OS-medalj också. Vi har varit rankade detta i världen båda 2. Så att det är väl som med livet i övrigt, man kan se det från 2 håll. Mm. Och ligger man och grubblar och ser från det mörka hållet, då det är inte så konstruktivt, utan det blir ganska destruktivt.
Där hörde jag om Alexander Karelin, den ryska tungviktaren som är världens mest främsta brottare genom alla tider. Han förlorade en match hela sin karriär. Och det var med Roland Gardner, en amerikansk tuffing, sin sista match i OS i Sydney. Och då läste han en intervju med Karelin, och då sa han att det går inte en enda dag i mitt liv utan att jag tänker på den jäkla matchen, sa han. Mm. Och då har han vunnit allt som går att vinna, men ändå så går han och funderar på den jäkla förlusten. Det tycker jag är fel fokus.
Men det kanske är värre att ha vunnit allt och förlora sin sista match.
Jo, men ändå.
Du får lära dig den hårda läxan den sista dagen på jobbet.
Ja, precis.
Det kanske det.
Så kan det ju vara.
Men jag tänkte just, var kommer det här ifrån? För det du är inne på, eller ni båda. Alltså man kan antingen göra som Karelin och gräma sig över ett misstag. Men ni ser ju ändå allting ifrån den ljusa sidan. Var kommer det ifrån?
Ja. Nej, men jag tror mycket från vår uppväxt. Vi har ju en väldigt speciell uppväxt och bakgrund, och det har vi skrivit om i vår bok som ges ut nu, Brottarbröder, en fight för livet då. Vi har en missbruksproblematik, eller som vi säger, en missbrukargen i släkten, där många i vår familj har fastnat i trubbel och missbruk av olika slag då. Men använder man den här genen, eller man har en diagnos eller vad det må vara, och använder den på rätt sätt, så kan det bli en enorm drivkraft. Och när man har något form av missbruk, så är det ofta de här dopaminkickarna man jagar. Och de har ju jag och Jimmy lyckats få genom att träna extremt hårt. Och vi kunde kandalisera den här beroendegenen på någonting positivt. För det är så faktiskt, vi har ett val i livet och välja väg. Man kan inte alltid skylla på mamma och pappa eller på tränaren, eller vi har den här genen eller den här bakgrunden. Utan man kan faktiskt knyta näven och göra någonting positivt av det, som vi valde att göra. Mm.
Ja, det är väl en av anledningarna till att vi skrev boken också. Att kunna, om man kan hjälpa någon annan liksom, genom att berätta sin egen historia. Och vi höll ju det hemligt under alla år, alltså när vi själva var aktiva. Just därför att, i alla fall i mitt eget fall, så kände jag att dels ville man inte lämna ut. Man hade lite den här skammen att så här, hålla det inom familjen. Allt som hände med farsan och allt runt omkring. Och sen också att man inte ville skifta fokus, utan man ville att brottningen skulle få vara den här fristaden liksom, där man kunde komma upp och som Martin säger, kanalisera all annan ångest och det som man hade liksom, på övriga arenor liksom. Så att vi höll ju det hemligt tills nu egentligen då boken kommer ut. Men jag tror att någonstans, för att återgå till din fråga, jag tror att man då tvingas, eller man lär sig att man kan se saker på olika sätt. Och att kunna se det på ett positivt sätt, liksom att komma till brottningslokalen, släppa allt där jobbiga och mörka hemma. Och där liksom börja fokusera på små mål. Okej, jag ska utvecklas på det här området, jag ska ta medalj på den här tävlingen. Så att på så sätt kunna strukturera upp livet och sätta små mål för sig själv. Det blir ju på något sätt att liksom så här lära sig att fokusera mot någonting positivt. Så där är idrotten också väldigt bra, för allting blir väldigt konkret inom idrotten. Det är väldigt lätt att mäta, att sätta upp små mål. Att så här, det behöver inte vara resultatmål, utan det kan vara utvecklingsmål. Att ah, men jag vill lära mig det här greppet, eller jag vill bli bättre på den här kvaliteten. Och, så här. Och det är ganska fint just med idrotten, att man får någonting att drivas mot, och man får svar ganska så snabbt och någonting att kämpa för.
Är det någonting ni fortsätter med idag? Just lite det du nämner nu, att lära dig nytt, att ja, fortsätta men jag, utvecklingen.
Jag försöker tänka så. Vi pratade senast igår faktiskt, jag och Martin, om det, att det var också en grej med barnen då, så här, att ja, men han var lite missnöjd för han gjorde en dålig prestation. Då kan man sitta och älta det, så kan man tänka så här, jävla skönt, vi har ju match nästa söndag igen, då får jag en ny chans liksom. Och det där tankesättet kommer ju lite från idrotten, att så här, ja men okej, missa den här tävlingen. Okej, men då sätter vi upp ett nytt mål. Nästa tävling, nästa VM eller vad det nu kan vara. Och det tror jag använder också i vardagen. Att det är ingen idé att... Man kan lära sig av det förflutna, men det är ingen idé att leva kvar i det. Utan vi ska ju framåt liksom. Och då är det här och nu som man kan påverka med vad som händer nästa sekund. Du kan inte tänka... alltså du kan lära dig av historien, men du kan inte förändra den. Utan det du kan förändra, det är ju här och nu liksom.
Så att, för det blev ju väldigt konkret. Vi diskuterade precis som du sa med våra söner och fotbollen och sådär. Och det är inte alltid så lätt det där, och hur man ska coacha dem, även om man jobbar med träning och så, men när man ska vara pappa samtidigt såklart. Men där min son där Isak sa det efter en match där, han tyckte han hade gjort en dålig prestation. Och han sa det, fan, jag gjorde en skitmatch, jag är så jäkla knäckt, den här matchen kommer aldrig komma tillbaka, sa han. Och då sa jag, vad fan, så ska du inte tänka. Han har ju en ny chans nästa vecka. Släpp det där. Du ska tänka tvärtom. Nästa vecka är en ny möjlighet att visa vad du går för. Och sen var det så härligt när han sa, så han bara någon vecka senare liksom, så hade han gjort någon match där, så sa han, fan vad skönt, nästa vecka får han en ny chans liksom. Då hade det liksom bitarna fallit på plats. Och vi diskuterade det där igår då, och så även med Jimmy då, med Lexus, eller med Lexus då, med sin son då. Sen är det som, man föds in i en familj där man haft föräldrar som har presterat och gjort och lyckats med vissa saker. Det är omedvetet, även om man inte vill sätta press på dem eller liksom, och älskar dem för dem de är och så vidare, inte utifrån vad de presterar såklart, men så blir det omedvetet, de hör och de märker och så vidare. Så att,
det är faktiskt det där jag tänkt på många gånger, det som Martin sa där, just det här, vi är inne lite på det här med prestationsångest och sådär. Att mycket är liksom själva kulturen, på gott och ont. Man ser att ja, men många som kanske har varit framgångsrika inom något område får framgångsrika barn som kanske går i samma fotspår. Men det är också många som man inte ser på vägen som har mått jävligt dåligt. Och det är den här miljön runt omkring. Att jag som pappa försöker tänka många gånger på att så här, inte sätta press, inte komma fram och prata liksom, varför slog du inte den där passningen istället för den där och så här. Men det är liksom hela miljön. De har ju fötts in i det här. De har hört liksom, ja men farbror han är världsmästare och pappa han är olympisk medaljör. Och man pratar, alltså vi är högpresterare. Vårt dagliga snack liksom, det är ju hela tiden så, ja men okej, nu ska vi göra det här och vi ska klara det här. Och så kanske inte i alla familjer. Så
nu ska vi vara med i påspodden, nu måste vi göra bra ifrån.
Ja, men typ. Så det där är så undermedvetet hela tiden, att man går runt och så här, ja, men försöker förbättra sig själv hela tiden och vara den bästa versionen av sig själv och utvecklas och allt det med framgång och så här. Så på gott och ont, men det är jävligt svårt alltså, när man är inne i den kulturen själv, nu när man är förälder och så här. att det inte slår över liksom och blir någonting negativt.
Ja, för vi pratade ju som också efter när våra söner har precis spelat, inte så bra att ta upp saker direkt efteråt, utan liksom, för då är man berörd känslomässigt ibland, kanske oavsett om de har gjort en bra eller dålig, att man kan diskutera efteråt och sådär. Och det är som du säger, det är inte, ibland gör man och säger fel saker, man är inte mer än människa. Mm. Och jag vet vid ett tillfälle, min son var på träningsläger och han brottades. Och så var jag med som tränare, det var massa folk där, det var, kom från hela landet folk. Och så skulle de göra någon grepp där. Och jag sa, men det är ju helt fel, så det kan du inte göra liksom, sa jag till han. Ganska högt, så alla hörde ju det här. Så satt vi i bilen på väg hem, liksom, han blev jätteledsen och så sa han till mig, pappa, jag vill liksom, vad är det? Nej, men du skämde ut mig inför alla människor där. Du sa så här inför allihopa. Och liksom, jag vill inte ens åka tillbaka hit imorgon, sa han. Och då bara kände jag, fasiken, vilken idiot jag är. Alltså, hur kunde jag säga så där? Så att, men ibland slänger man ut sig grejer som man inte tänker, liksom, som är känsligt också.
Så är det absolut. Det kan jag tänka mig. Det måste ju vara svårt. Det när jag hör, det är klart det blir svårt. Det är väldigt lätt att sitta vid sidan och tycka, men gud vad konstigt. Men samtidigt i stundens hetta så är det klart att man kan ibland slänga ut någonting som kanske inte är, man menar det riktigt på det sättet. Nej, det låter precis värre än vad intentionen kanske är, om man säger så.
Ja, precis.
Och sen kan det ju vara, alltså, många som tror att, alltså runt omkring också, som säger, ja men ställer höga krav och sådär bara för att ni själva har. Men som sagt, många gånger kanske inte är det, utan det kanske är just där att det hela sammanhanget liksom. Det går inte att radera ett sammanhang, det går inte att radera vårt DNA, vi är ju som vi är liksom. Jag jobbar ju på Hammarby, vi hade faktiskt ett prat om det här med Zlatan en dag när han var där nere, för han var ju hos oss ganska många veckor med hans söner också. Han sa också det att liksom, oavsett om han tar ett jättesteg bak liksom, var om en kommer, det här är till och med, alltså det är på en annan nivå då, men var om en kommer så är det så, ah, men det är Zlatans söner, det är Zlatans söner och sådär, och de har någonting att leva upp till och liksom, och hela hans sammanhang med hur han pratar och agerar och är mot andra människor, allt smittar ju av sig, så det spelar ingen roll att de kanske ber han och säger så, ah, men lämna sönerna liksom så här, nu när de spelar match liksom, ta ett steg tillbaks, sätt det liksom högst upp på läktaren. Men det här, det finns runt omkring hela tiden. Så att, ja, det är väl, jag tycker det är intressant. För de som klarar det och kan liksom så här hantera det, de kommer att bli väldigt framgångsrika inom det området. Men sen finns det som sagt väldigt många, tror jag, som faller av pinnen på.
Men det var ju något tv-program om det där, minns inte vilken kanal det var på, men just om barn som försöker gå i sina föräldrars fotspår, hur tufft de hade det genom livet. Och att de alltid blir jämförda. Kopian blir aldrig lika bra som originalet, brukar man säga. Så att där var ju nästan rekommendation att gå aldrig dina föräldrars fotspår, utan välj en egen väg i livet. Så att, men samtidigt så kan man ju också ha många fördelar, tänker jag. Att man kan hitta genvägar, lära sig saker, sina föräldrar och få tips, om man nu klarar och kan hantera den pressen.
Ja, men det var just det jag tänkte, det är ju på ett sätt det bästa mentorskapet också.
Absolut.
Att ha både pappa och farbror som har varit uppe på den absoluta toppen. Även om de väljer en annan idrott, så är det ju ändå det mentala tänket, det, och strategin är ju densamma.
Det är så många likheter, det är det många glömmer bort också. Om vi pratar i alla fall idrott, men det är nog alltså överlag om det gäller att, eller om man försöker bli väldigt framgångsrik inom ett område. Sen är det inte alla som vill bli det, men det kan vara att bli världens bästa advokat eller vad. Men det är många likheter, just det som du säger, runt omkring hela strukturen. Många tänker så här, men vadå, vad kan du om fotboll, du har varit brottare eller sådär. Fast just de mentala aspekterna, hur man strukturerar upp en satsning, hur man blir professionell, hur man tacklar en motgång. Alltså det är så många delar där man kan ha väldigt nytta av och ha förebilder runt omkring sig. Jag tänkte på det inom hockey, jobbade jag lite förut. Där är det faktiskt väldigt vanligt att söner till framgångsrika, ja, nu är det mest papper då. Men de ploppar upp titt som tätt faktiskt.
Just det.
Och det undrar de lite, så man skulle forska lite hur de gör det. För där måste de ändå ha på något sätt balanserat det här mellan att pressa dem lite och samtidigt som det inte har gått överstyr i någon form av stress liksom. Men ja.
Fin linje. Jag vill hoppa in lite på er bok som släpps. När släpps den? Vad har den för datum?
18 oktober nu.
18 oktober?
Ja, okay. Så det är bara några dagar kvar.
Ja, hur känns det att släppa den här boken?
Ja, det är blandade känslor, tycker jag i alla fall. Det är, eftersom vi har bärt på en hemlighet ända sedan vi var små. Och någonting som vi aldrig har pratat om, som vi har hållit för oss själva, nu så blir det här helt offentligt. Så känns det på ett sätt känns det inspirerande att kunna förmedla vår historia, och jag tror att vi kommer inspirera väldigt många människor där ute. Samtidigt känns det jobbigt att prata om privata saker, så att det känns lite skrämmande också. Och man delar ju en hel del om sin släkt och det man har varit med om, och inte minst vår pappa då, som det skrivs mycket om i boken då, så att, som kanske inte är så roligt för han alla gånger heller då, så att, det känns både jobbigt och inspirerande.
Ja,
jag känner lite samma sak. När vi väl fick frågan första gången, då sa jag direkt så här, men det här är ingenting som jag vill liksom så här skriva om och lämna ut. Men sen så pratade jag och brorsan fram och tillbaka lite så här, och då till slut så kom vi väl fram till att varför ta med oss liksom någonting ner i graven när vi kanske kan inspirera och hjälpa andra. Och sen under processen, det har varit en lång process, så har det också varit väldigt skönt. Och så här, man har fått återuppleva många grejer, gå igenom, bearbeta nästan som någon form av terapi. Liksom, att få prata om saker i efterhand. Så det har varit en jävla process helt enkelt. Nu när den väl ska släppa så kommer det lite igen där att, lite ångestfyllt också. Att nu kommer det, allt komma upp på bordet, och som Martin sa, det är mycket privat. Och så här, man vill heller inte skada farsan återigen, men samtidigt så när vi har vägt fram och tillbaka alla olika delar så känns det väldigt rätt att få berätta och kunna inspirera och hjälpa andra liksom.
Sen har vi sagt också, ska vi göra det så gör vi det fullt ut. Det är ingen idé att göra någon mellanmjölk, utan ska vi ge ut det här så måste vi våga berätta och fullt ut då. Så är det återigen blandade känslor faktiskt. Sen vet vi det att journalister och så vidare, men det är klart att de gräver ju, och såklart och vill ju skriva om det värsta i boken såklart. Det går ju, våra karriärer går ju också löpande i den här boken, och mycket lycka och mycket glädje vi har varit med om. Men vi tror ju att det framförallt kanske mycket av det mörka som kommer att lyftas fram då.
Så brukar det ju vara när det gäller just att skriva. Det är ju enklare att ta upp om de så kallade hemligheterna kanske.
Ja.
Som har funnits där. Men vad är, om vi går in lite på det, vi har ju nämnt pappan, och vad är det som ni tar upp i boken?
Nej, men det är ju, vi berättar att vi har ju den här missbrukargenen som vi kallar det där i släkten, och vår pappa har ju varit en legend inom spelkretsar med ägare av flera illegala spelklubbar i Stockholm då, och haft ett svårt spelmissbruk. Mm. Som eskalerade med åren som gick, med stora skulder som gjorde att han blev tvungen att betala ockerräntor till kriminella och så vidare. Folk som jagade han och började jaga familjen och hot där vi satt och förmedlade med kriminella och så vidare. Så att, och samtidigt försökte vi i den här soppan försöka hitta ro och hitta mental fokus för att kunna lyckas inom brottningen då. Så att, och det här löper olika händelser då, som händer då, i våran bok. Och, ja. Det börjar med uppväxten i Farsta och hur vi liksom, man visste inte från den ena månaden till den andra om vi skulle kunna betala hyrorna. Vissa månader fanns det inga pengar alls, och nästa månad skulle det ligga hur mycket pengar som helst när det hade gått bra i spelet för farsan. Då. Mm. Så det blev en osäkerhet då, precis som vi var inne på, där brottningen blev i våran ventil i livet. Det var där vi fann styrka och kraft och liksom kunde släppa det mörka som många gånger hände hemma då.
Jag fick en känsla av att det är därför du hamnade på stan också ibland.
Mm.
För att kanalisera ut det här jobbiga som var hemma.
Stämmer.
Ja. Var det någon gång så för dig också, Jimmy, att du halkade in på den banan med, eller?
Kanske inte lika mycket så som Martin. Jag hittade väl ganska tidigt att idrotten var liksom där jag kunde kanalisera det.
Mm.
Men sen har det ju, alltså det har passerat väldigt många som har valt fel väg, liksom både genom brottningen och andra polare man haft. Och hade jag inte haft den här tryggheten med brottningen så hade det kunnat gå illa för mig också. Men jag tror att jag stod lite stadigare i idrotten redan från början, eftersom jag föddes in i det och liksom fick lära mig någonstans indirekt att, ja men här är liksom en väg som kommer funka, som inte kommer ta dig till den andra sidan där, ja, där pappa är eller där våran farbror var eller sådär. Så att på så sätt så var det nog idrotten, jag förstod nog in undermedvetet väldigt tidigt att så här, ja, men det är här du ska vara om det inte ska gå åt helvete. Liksom. Men sen så, som Martin sa där med boken, det, alltså många som, det har ju släppts en hel del böcker om uppväxtskildringar som har levt med olika typer av missbruk, men inte så mycket med spelmissbruket som jag har läst i alla fall.
Som är ett växande problem idag dessutom.
Som är ett extremt växande problem. Och det är ju, alltså att leva under de förhållanden som vi levde, det är otroliga bergdalbanor. Och det har ju de här terapeuterna sagt till oss också, att många gånger ska man inte jämföra olika missbruk, men många gånger är det värre än tunga droger när det gäller just det här.
Och framförallt för de anhöriga. För det som de säger, att du vet, är du missbrukare narkotika eller alkohol, det är såklart hemskt för alla anhöriga också, men ofta när det har med ekonomi att göra också, så blir alla inblandade på ett eller annat sätt, där man lånar ofta av de närmaste pengar och så vidare, och man involverar ihop.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Och räntor hit och dit, där man är med och försöker släcka bränder överallt då.
Och ja, precis, så det var ju liksom den här fasaden, att allting var glitter och glamour utåt. Farsan var lite liksom spelfaden, han drev svartklubbar, han är ju väldigt känd i undervärlden liksom sedan många år tillbaks, och drev de stora svartklubbarna här i Stockholm. Men och hålla upp den här fasaden att det skulle vara Rolex-klockor och det skulle vara glitter och glamour, när man visste att nästa sekund hade vi inte ens råd att betala hyran. Andra sekunden stod det någon kriminell och knackade på dörren. Alltså det var den här osäkerheten som alltid liksom, det gick upp och ner, och det är den känslan vi förmedlar i boken och berättar om hur det var liksom. Men att brottningen då blev liksom fristaden där. Och så får man följa med liksom under åren, och de här två röda trådarna löper parallellt lite. Så det är så boken är uppbyggd. Och det här kan man ju liksom, oavsett vad det är som är tufft för en i uppväxten, så tror jag att man kommer känna igen sig på många punkter. Och också kunna få tips och inspiration hur vi hanterade det.
Hur gammal var du när det här började?
Farsan höll ju på redan när jag föddes. Men det är ju en eskalerande... Det är som en snöboll liksom som får fart mot slutet. Och det var ju som värst framåt OS när jag skulle prova på min topp. Så att hans fall gick lite parallellt med min topp. Så att från början så här, det tror jag det är för alla stora spelare, att det är hanterbart till en början. De har kontroll på det, så här, kanske kan låna in lite och sådär. Men sen någonstans på vägen så tappar de kontrollen. Om det i alla fall rör sig om de här summorna och den här nivån som våran pappa har rört sig. Så när han tappade kontrollen någonstans i början på 2000-talet där, så gick det väldigt fort. Och framåt 2010-2011 där, då, ja, det är ett under att han ens överlevde den perioden. Det kan man läsa mer om i boken då, men allting som hände de åren. Och samtidigt så skulle jag in på min livsviktigaste tävling, OS i London 2012. Då.
Och jag gjorde ju... Jag blev ju själv, och det tycker jag är en väldigt viktig aspekt som jag tror många kommer intressera sig av för boken också, att ofta så skriver man hela tiden om den som har missbruk, men här också så kan vi förmedla bilden av hur det är att vara anhörig. Och jag blev ju själv medberoende, vilket jag inte förstod själv, men vilket psykologerna berättade för mig. Martin, du åker samma bergdalbana som din farsa, upp och ner. Ena dagen kunde jag vara överlycklig, farsan håller på att bli frisk, och nästa dag så var jag nere i skiten, fan det är kört. Och så samtidigt försöker man hålla liksom Jimmy och hans satsning. Jag hade ju bestämt för att sluta med brottning den här tiden. Men Jimmy var ju uppe och skulle liksom försöka ta den enda medaljen vi inte hade lyckats med inom familjen. Och jag hade sagt till Jimmy att jag ska göra allt för att stötta dig. Att vi ska ta den här OS-medaljen till familjen. Och man får följa Jimmys resa under den här tiden fram till OS. Men också hur det här missbruket har eskalerade. och hur jag var runt överallt och träffade kriminella och konsthandlare och alla möjliga folk som hade pengar, där farsan hade lånat med det. Vi också försökte få loss pengar för att kunna betala kriminella personer och sådär. Men Jimmy, såklart, han blev ju indragen ändå, hur mycket man än ville att han inte skulle bli det. Och det är också ganska starkt i boken, för vi hade olika förhållningssätt, jag och Jimmy. Mm. Men att Jimmy blev liksom arg och bitter och tyckte liksom, fan, han kan dra åt helvete, han förstör våra liv. Men att jag sa, fan, vi kan inte lämna farsan, han har bara oss. Han hamnar på parkbänken liksom, vi måste hjälpa honom, han kommer att dö. Och det slutade med att jag och Jimmy brakade ihop. Och ja, rent handgripligen dunkade in varandra i väggen. Nu klappade vi aldrig till varandra, men det var inte långt ifrån då. Och gjorde att vi hade inte kontakten på ett tag. Och det är ju också en väldigt stark del i boken då, när vi sen försonas och såra till OS.
Hur tror ni att det hade sett ut om eran uppväxt inte hade varit så här?
Ja, den tar vi upp i boken också. Det säger ju faktiskt farsan också. Tror ni att ni hade varit världens bästa brottarbröder om ni inte hade haft mitt skit med er i bagaget? Så att det, så kan det ju vara. Även om man inte önskar någon så här. Men så tror jag att det har format oss väldigt mycket också. Vi har inte haft någonting gratis så på det sättet. Utan vid sidan så fick vi kämpa. Så att ja.
Ja, nej, men precis. Utan att så här, spoila för mycket om boken såklart. Men jag tror att man förstår när man läser den lite så som du ställde frågan där, att det som ena grejen på ena hörnet hjälper den är också det som på andra sidan hjälper den lite grann. Att hade vi inte varit med om alla de här grejerna, så tror inte jag heller att vi hade blivit så pass starka där inne på brottamattan. Och det är just den där motsatsförhållandena som är så intressant, att oftast de som kommer från tuffa uppväxter, att de blir väldigt framgångsrika inom tuffa idrotter till exempel. Det är bara att kolla på alla kampsporter eller
maskrosbarn som man brukar säga. Men det vill jag också lyfta, alltså, det är viktigt också att skilja på person och ett missbruk. Vår pappa kunde göra hemska och förjävliga saker mot människor i sitt missbruk, men som människa så är han världens finaste människa med världens största hjärta, som liksom ger sina sista pengar till en uteliggare och så fantastiskt. Men har man ett missbruk, det är som vilken, man pratar om narkotika eller vad som helst, man förändras i sitt missbruk då. Men när personen är frisk eller mår bra, så är det ofta väldigt fina människor bakom det här missbruket.
Hur är det idag?
Jo, han har ju
kämpat för mycket kanske.
Nej, men han får ju såklart, han har ju tagit sig upp på fötter. Han har haft något återfall där. Man har varit spelfri nu några år. Vad vi vet i alla fall. Nej, men han kämpar, men det är ingen idag som att han har hot eller folk som jagar. Allt det har ju vi lyckats tillsammans allihopa och reda ut. Men det är klart att skulder, det kommer man nog alltid ha.
Ja, när det är på den nivån som det har varit för farsan, så är det liksom, det är ingenting du bara läser sådär. Så han krigar och fortfarande försöker traggla sig runt och beta av och sådär. Men det var väl också en anledning att det kändes rätt att skriva boken nu, att det har gått några år sedan den värsta soppan. Liksom, det har lagt sig och vi har fått lite distans till det, och det har varit en lugnare tid liksom, och då känns det ändå som att det var rätt tid att berätta och släppa boken. Jag hade inte kunnat gjort det 2013, när det var precis liksom, då var vi fortfarande mitt uppe i det, även om det var som värsta 2011-2012, men då var det fortfarande folk som jagade farsan och det ringde på nätterna och sådär. Men nu, som sagt, har det gått några år och det har lugnat ner sig, så att ja, men
sen är ju pappa, alltså, han är ju en fantastisk duktig konsthandlare, erkänd i hela Sverige, så att det är så också han genom åren kunde finansiera sitt spel då, innan det gick överstyra. Så att där är han ju väldigt duktig, och han jobbar och sliter, han kämpar.
Jag tänker på det här med att hålla fasaden uppe och dölja hemligheten, om man säger så. Var det någon ni släppte in i den liksom hemligheten när ni var yngre?
Så lite nära vänner och sådär, det är klart att det går inte att hålla alla ute helt och hållet. Men jag tror att det är ganska många som ändå kommer bli förvånade. Under den här tiden så levde jag med barnens mamma till exempel. Och jag vet många gånger att jag liksom gick ut när det ringde och så här. Och inte ens hon som levde med mig i många år, när hon läser boken så kommer hon också få en så här, va? Var det det här som hände på vissa delar liksom, även om hon visste ganska mycket. Men det visar ändå hur skyddsmekanismen är liksom, att man håller liksom, det var jag och brorsan, mamma och farsan liksom vart som så här, alla, ja, vi fyra visste ju om allting.
Och syrran,
och syrran till viss del. Men annars så höll man och alla de andra utanför så mycket det bara går. Och journalister och så här, när någon ställde någon fråga, så här, men vi har hört att er farsa driver den här svartklubben som polisen sprängde. Eller det var någon gång det kom så här frågor. Men liksom, vi nekar ju bara och liksom bara slog bort frågorna. Så här, för gav man lillfingret, då är plötsligt, då skulle det komma mer och mer. Så vi hade den strategin båda två.
Ja. Men det var ju samma sak när de skrev om, när de största dagstidningarna skrev om svenska spelmaffian. Och där det stod om farsan, och när folk kom och frågade så, nej, det där är överdrivet, nej, det är inte så alls och sådär. Så ville vi hela tiden tysta ner eller förminska allting. Och sen ville man ju hålla, det är klart att saker man, som folk mår dåligt av, det ville man inte förmedla vidare. Så syrran, vi berättade ju inte allting för henne, och vi berättade inte så som Jimmy säger för våra flickvänner och fruar och så. Så att det, även om de visste mycket, så ville man kanske inte att de skulle veta allting då.
Men det måste ju ha varit ruskigt jobbigt. Ja. Alltså att verkligen stänga dörren för de som ändå står er nära. Ja. Att bara nej, det här får inte komma fram. Så det är ju en extra ryggsäck att gå bära på, eller?
Ja, det var faktiskt, det var riktigt jobbigt många gånger just det här att gå och bära på det och kanske inte ha någon att prata med.
Mm.
Bara hade man haft någon liksom, och bara få berätta och prata om sina känslor och... Men återigen, där tror jag brottningen betyder så otroligt mycket. Liksom. Man gick ner på brottamattan, man kunde gå ner med världens ångest. Man gick som man hade, kände som man hade världens tyngsta ryggsäck med sig ner på brottningen. Och så gick man ner och så bara kämpade man och krigade. Och man hade ilska, man var ledsen. Man hade så mycket känslor och så gick man därifrån. Och då bara kändes man hade tömt hela den där jäkla ryggsäcken. Den var kvar på klubben och man mådde mycket, mycket bättre när man åkte därifrån. Så där återigen, det blev vår ventil och balansen i livet, brottningen. Så jag tror att den räddade oss.
Men hade man vågat prata lite mer kanske med dem runt omkring, lite vänner och så här, så kanske det hade hjälpt egentligen om man tänker tillbaka. Men jag tror att skammen vann just där och då. Liksom att, ja, men det kändes, alltså man ville, eller jag kände så i alla fall, jag ville skydda farsen, jag ville skydda mamma. Många kom och frågade så här, ja, men att mamma ser ledsen ut, ser trött ut, så här, då hade man alltid någon förklaring så här, liksom att men hon har hårt på jobbet eller alltså, så man tog alltid till försvarsmekanismen liksom, och det kanske var fel egentligen strategi om man tänker tillbaks. Man kanske borde på något sätt ha öppnat upp sig, men då kanske fokuset hade blivit så mycket på det, så att man inte hade fått ha brottningen som sin ventil liksom, för då hade det helt plötsligt de här världarna blandats upp. Så jag tror att det var på något sätt ett medvetet val som kanske var liksom så här överlevnadshjärnan som tog någonstans att håll det här inom er, ni som redan vet liksom, för att få lugn och ro på de andra arenorna.
Sen tror jag också, det är en bra fråga Paul, men jag tror också att om vi hade kanske kunnat varit bättre på att diskutera tillsammans, du och jag och kanske mamma, syrran, så hade ju det hjälpt till väldigt mycket tror jag. Men på något sätt så förnekade man, det var någon förnekelse av något slag, och man ville inte själv ta upp det till ytan för det var så jobbigt att prata om. Det var bättre liksom att försöka förtränga och förneka och inte ens tänka de tankarna. Men så gick man och bar på allt det där själv istället. Så att, ja, där tror jag verkligen vi hade kunnat dra mer nytta av varandra. Och sen Jimmy var inne lite på det också när han sa att vad den här boken har gett oss. Det har ju fått oss att bearbeta det som har hänt. Mycket som vi liksom har försökt och förträngt. Och vi har ju pratat nu, jag och Jimmy, vi tänker, fasiken shit, vad har varit med om grejer. Det är helt sjukt alltså, när man börjar liksom dra upp allt i ytan. Och sen tycker jag att alltså, även om vi har haft stark brödraskap, så har det här fört oss ännu närmare varandra med Jimmy under den här processen. Vi har hållit på nu 1,5 år med boken. Och kommer varandra ännu närmare tycker jag.
För jag tänker lite här, när jag hör er prata om idrotten så är allting väldigt, ja men då gör man så här och så ska man tänka så här och ska man ha den här approachen och förlora en match. Ja, det är en chans nästa söndag, det är väldigt tydliga, alltså bra positiva riktlinjer. Men sen hör man hur ni då lever i den här andra världen, då det är egentligen raka motsatsen mot allting som träningen har gett er. dölj, prata inte med någon, stäng in det här, vi försöker göra så att ingen ser. Det måste ha varit en otrolig motkamp att jobba emot.
Mm. Ja, verkligen. Jag är alldeles ställd. Det är inte varje dag på två brottabröder helt ställda. Nej, men faktiskt, när du säger det så, när man tänker, du har ju helt rätt faktiskt i det.
Men det kanske är just därför det blir så, tänker jag lite på det. Att just eftersom det är varandras motsatser lite grann.
Där var ju någonting vi inte kunde hantera och styra över många gånger. Exakt. Medan brottningen, där blev det struktur, det var ramar, det var planering. Mm. Vi har OS, det är 4 års planering. Vi visste exakt hur vi skulle träna, vad var våra kortsiktiga, långsiktiga mål. Så att det här med struktur, ramar, planering, allting. Medan i det här andra, vi visste ju aldrig vad som skulle hända. Varje gång det ringde på telefonen så ryckte man till i kroppen. Liksom, har det hänt farsan någonting? Vad är det nu som har hänt? Och så vidare. För det var liksom, det var någonting som var ovanför vårt huvud, någonting vi inte kunde styra över.
Och jag tror faktiskt att det är därför att, precis som Martin säger, att då blir du lite så här, är du en kontrollmänniska, då vill du kunna så här, påverka ditt egna öde. Och det här var liksom utanför vår kontroll, och det fanns en skam och en mekanism av att man ville skydda och så här, som slog in liksom. Men sen när Martin väl klev ur brottningen, då helt plötsligt så kunde han fokuserar ganska mycket på att hjälpa farsan. Och då blev det ju också på ett strukturerat sätt, att liksom så här, nästan som en satsning, att fan, farsan, vilka är du skyldig pengar? Gör en lista här, okej. Okay. Vilka ska vi ta först? Hur blir prioriteringar? Då var det nästan det som en satsning lite. Så det är lite intressant det du säger, och när man tänker på det så här nu, när man har fått lite helikopterperspektiv efter att ha skrivit boken, så tror jag att där någonstans så slog det här första delen in hos Martin, att ja, men nu kan jag fokusera mer strukturerat på hjälp av farsan. Då är det någonting jag kan ta på. Innan är det bara liksom så här, det är utanför min kontroll. Och sen så, jag höll ju på längre med brottning och kunde inte kliva in lika mycket i den världen, och förstod kanske inte Martin att så här, men vad fan springer runt och liksom krattar åt han för? Liksom, han är ju förstört tillräckligt. Nu är det morsan vi ska ta hand om. Det är hon som mår dåligt. Men nu när du ställer frågan så förstår jag lite också att då var det mer hanterbart för marknaden. Men det finns, det är som en satsning, det finns en lösning på det här. Vi har lyckats med allting, vi ska lyckas med att rädda farsan också. Och han blev kanske frustrerad på mig att jag inte liksom ville kliva in där och bara så här, men fan, vi kan inte rädda han, tyckte jag, utan jag tyckte mer att det är morsan vi ska rädda nu. Och sen ville jag ju fokusera såklart på mitt OS och allting, och där var det ju att våra världar krockade också, att Martin försökte hjälpa mig, hålla mig utanför, samtidigt som han ibland behövde min hjälp, och så vart det en jävla soppa av allting. Så det var inte så konstigt att det krockade mellan oss där, och vi blev ju också ovänner på riktigt där.
Jag tänker lite också, eftersom att det är 9 års skillnad mellan er, så växte ni upp ihop?
Ja, det gjorde vi många år. Men jag, just eftersom vi hade det så osäkert och jobbigt hemma många gånger, så min syrra stack ju jättetidigt. Hon var väl bara 15 när hon drog hemifrån. 15-16 var väl Maria, eller våran syster. Medan jag, pappa hade ju, pappa och mamma skildes ett tag. Och sen så flyttade pappa in till stan från Farsta då. Men farsan är otroligt skärmig, han kan skärma vem som helst i stort sett. Alltså han skärmade tillbaka sig till morsan. Och då såg jag min chans att dra. Och jag sa, men pappa, du, jag tränar hårt, och kan jag liksom inte få vada lite mellan passen? Och sa, ja, okej, men gör du inte av med lägenheten, behåll den så länge. Så jag började smyga över grejer mer och mer och försöka dra hemifrån, för att jag tyckte att det var väldigt stress där.
Hur gammal var du då?
Då var jag 18 år.
Kändes det att lämna lillebrorsan?
Ja, det är, återigen, det är mycket du är duktig där på. Du hittar de här trådarna, men det tar vi också upp i boken. Att för mig så, rent egoistiskt, så var det jätteskönt att lämna allting, den här ovissheten då, som vi hade hemma, och kunna koncentrera sig på min satsning och andra saker då. Men jag kände också ett svek mot brorsan, ett enormt svek. Och där Jimmy fick uppleva en av sina tuffaste tider som barn då, och se sin egen bror som var tryggheten och som var stark och som fanns där, försvinna ifrån han. Och han kommer väl aldrig glömma den synen när jag, liksom, jag och mina polare packar mina sista grejer och nere på gården och bär in dem i flyttbilen och drar därifrån. Så att,
hur var det för dig?
Jo, det var ju starkt när vi skrev boken, så var ju det ett av de minnena som liksom man fick det här, sköljde över en av ångest igen. Ja, det var ju lite så här. Jag kunde alltid gå till brorsan och där var det liksom en glädje. Han hade oftast polare hemma och då kunde man gå in i det rummet och skratta. Så här. Sen när man kom ut i de andra rummen så låg lite den här ångestkänslan över många gånger. Mamma som försökte pussla ihop allting och så ovissheten runt farsan. Han hade inte varit hemma på 5-6 dagar och så dök upp. Och så det, att bli av med den liksom, delen så tidigt in i uppväxten när brorsan drog där. Det påverkade mig väldigt mycket och helt plötsligt var jag ensam kvar, enda barnet kvar och blev väl tvungen att lite för tidigt få bli den här starka stöttespelaren till mamma liksom. Så att vi blev ju jävligt tajta samtidigt som jag kanske förlorade lite av min barndom på det sättet att, att jag fick ägna mig åt att ja, men, vara ett stöd till henne som kanske inte en 10-åring ska behöva. Mm. Lägga krut på liksom. Så att det var en ja, det var en stark en del i boken som är väldigt stark och som har påverkat mig väldigt mycket liksom. Och i efterhand förstår jag att alltså hur Martin tänkte där och då liksom. Han ville ju komma ifrån kaoset och fokusera som han sa själva på brottningen och slippa skämmas för ett hemkom som man visste aldrig hur det var och sådär. Så han var väl jätteglad, men för mig så kändes det som ett svek där och då liksom. Så att ja, det är många saker.
Nu är det ju, nu kommer vi in mycket på det här, vi kommer in på det mörka och jobbiga och så vidare. Mm. Men vi, jag tycker också det är viktigt ändå att framhäva att vi pratar om den här balansen hela tiden, att brottningen, det var ju, vi fick ju uppleva fantastiska tider och så otroligt mycket roligt med brottning. Vi hade våra polare, vi gjorde grejer, vi reste. Mamma var med över hela världen. Sen började pappa följa med också. Och pappa sa också, ni är min enda glädje i livet. Liksom. Det är ni och spelet i stort sett. Det erkände han ju inte. Det tog ju många år innan han kunde erkänna att han hade ett spelmissbruk. Men, så att, och det går ju parallellt med. Jag tycker att det är en bra balans i boken också. Där man ändå får ta del av den glädjen och våra framgångar på brottamattan. Och där vi reste över hela världen. Och liksom morsan och ibland och ofta farsan då, fanns med på tävlingarna. Och på våra framgångar. Så att det är mycket glädje också. Även om det här vi pratar nu om de tunga bitarna så har vi upplevt otroligt mycket roligt också.
Om vi skulle plocka ut brottningen ur ekvationen helt då. Hur tror ni att det hade sett ut då idag? Eller under hela den tiden rättare sagt.
Hur menar du?
Om brottningen inte hade funnits.
Jaha, okej. Okay,
För den gav ju ljuset. Det är jättetydligt nu. Även alltså, i familjen så har ni spridning glädje eftersom att ni också har uppnått framgång i det. Så har det varit en ljuspunkt.
Jag tror att farsarna och de här delarna, att det finns, alltså, han som Martin nämnde lite tidigare också, han var ju en väldigt kärleksfull person i grund och botten. Men eftersom han hade det här missbruket så var det ju många delar som han inte kunde styra över själv som blev en väldig osäkerhet och en otrygghet hos ett barn. Så att hade vi inte haft brottningen så hade ju uppväxten inte haft en trygg punkt till utan då hade det varit kanske mamma som är liksom försöker hålla ihop familjen. Men brottningen var otroligt, alltså det blev ju liksom den trygga punkten för mig. Under hela min uppväxt. Så att jag tror att jag hade inte alls varit den här som jag har blivit idag. En trygg och ganska så självsäker och jordnära människa. Jag tror att man hade formats på ett helt annat sätt.
Jo, du är jordnära. När fan blev det det?
Nej, men brottningen satt många av ramarna. Det var det jag ville komma fram till. Det blev lite som en extra uppfostrare. Lite som man brukar säga sådär, men kan bli en extra fadersgestalt eller modersgestalt, alltså att ha en idrott. Och brottningen är också ganska tydlig med sina ramar där, som de flesta kampsporterna faktiskt är. Om man får lyfta de här typerna av idrotterna lite extra, som jag tycker vi ska göra, vi är stolta över våra idrotter, men brottningen är jättefin på så sätt att den tar in, det är en stor famn som omfamnar, men det är också väldigt tydliga ramar med struktur.
Disciplin, den är väldigt fostrande brukar man säga. De som är större och starkare tar hand om de som är yngre och svagare och så vidare. Så, att, det, är en
så det är svårt att svara på din fråga vad som hade hänt, men jag tror att vi hade inte varit liksom, de här trygga personerna och som, det är mycket tack vare brottningen.
Jag tror, när du ställer frågan så jag tror att det finns stor risk att vi också hade dragits ner i det svarta hålet. För antingen är det så, antingen har man någonting positivt i sitt liv som man får balans, där man får kraft och energi ifrån, som vi hade med brottning. Men hade vi inte haft det, då är det lätt att man väljer den andra vägen, och det är istället att försöka förtränga och bedöva med någonting annat, som kanske spelet eller
droger
eller alkohol eller någonting annat. Och jag tror att det finns en stor risk att vi kanske hade hamnat där till slut om vi inte hade haft idrott. Mm.
Och just där ska man bara se på en kemisk nivå, där med dopaminkickar och sådär. Det är ju just det du får inom idrotten väldigt ofta och väldigt snabbt. Att ett träningspass där vi tränar, det är stenhårt liksom. Det vet ju alla som har tränat hårt, att den här känslan efteråt. Och att få det där liksom på daglig basis, träna två pass om dagen. Då får du de här små kickarna hela tiden. Och hade man inte haft idrotten och fått dem, då hade man ju sökt dem någon annanstans. Och sen är det bara hoppas att man inte hade gått och blivit så destruktiv, att det hade blivit via droger och så här. Det hade ju kunnat bli något annat, men det finns ju risk, absolut, som Martin säger. Och det är många barn och ungdomar där ute som skulle kunna hamna på en bättre väg om man fiskade in dem i idrotten. För just bara på kemiskt sätt, att bara se att de får de här dopaminkickarna.
Som du säger, tittar man på endorfiner som frigörs när vi tränar, så är det rent kemiskt väldigt, väldigt likt amfetamin. Mm. Och tittar man på, där man har gjort studier och tittat på vilka idrotter där man får störst endorfinpåslag, då är det just, ligger brottning väldigt, väldigt högt. För att det ska frigöras endorfiner, så krävs det hård fysisk träning, lite smärta helst, och fysisk kontakt. Och alla de här tre parametrarna får du när du brottas. Och jag kan ju säga det finns ingen som kommer i närheten av de endorfinkickarna man får när jag har brottats. Om jag är inne i gymmet eller ute och springer. Även om man pratar om runners high och allting det här man får när man springer, så är man inte i närheten när man tränar ett hårt träningspass med brottning. Man känner sig rent hög efter ett pass, och det är en jäkla skön känsla som man lätt blir beroende av, som vi blev också, där vi fick våra kickar då. Som gjorde att vi inte behövde få dem på annat sätt. Och det tror jag är en viktig del också när Jimmy kommer in på det här problemet som finns idag i våra förorter, utvänderskap och allting, att regeringen måste förstå vad det skulle ge att starta upp föreningar ute i förorten där de här barnen bor, såklart, så att de är nära till sin träning. Idag har det blivit nästan klassfråga, att de som har föräldrar som har råd eller som kan ta sig till en förening, de är välkomna och kommer dit. Men vi måste satsa på de här föreningarna ute i förorterna. Det ska finnas en brottarklubb, en fotbollsklubb i Rinkeby och Tensta, Järfälla, Väsby och överallt. Och där ska man utbilda tränare och ledare som bor i området, som blir förebilder. Idag är det kriminella som är deras förebilder, istället för att det är tränare och ledare. Mm. Att de kommer in i idrotten. Det kommer vi tjäna, hela samhället kommer tjäna miljarder på det.
Det är det. Nu är vi kanske lite jäv i frågan, så här, vi idrottar själva, men är det någonting jag har sett under de här åren, så är det just det där som Martin nämnde här, att idrotten är det enskilt mäktigaste verktyget, skulle jag vilja säga, till att kunna hjälpa barn och ungdomar till ett meningsfullt liv och få de här små endorfin och dopaminkicken och liksom kanalisera den här överskottsenergin och allt det här som kan bli någonting destruktivt istället. Och det som ska till, det är ju precis det där, att det måste finnas en närhet och en igenkänningsfaktor. För idag ute i vissa problemområden så är det alldeles för få idrottsföreningar som verkar på plats. Vi gjorde ju, jag själv tillsammans med en annan kille öppnade en brottningsklubb i Flemingsberg för x antal år sedan.
I ett väldigt utsatt område.
Ja, Flemingsberg.
Ja, men just inom Flemingsberg.
Exakt, och det blev jättetydligt för mig då. Att det fanns nästan inga föreningar då, det här var 2005 tror jag, som hade sina lokaler i Flemingsberg. Det kanske ändrat idag, det vet jag inte, men då var det inte det i alla fall. Och när vi väl slog upp brottningsklubben där, första träningen, det stod 60 ungdomar utanför och köade. Då hade vi bara gått ut med lite lappar i skolan.
Mitt i gettoområdet där, de här stora betonghusen. Mm.
Och sen fylldes det där på, och snabbt blev Huddinge brottarklubb då, som vi döpte den till, det blev Sveriges bästa ungdomsklubb. Jag verkade där ute bara i fem år tror jag. Och vi hann då bli bästa klubb på ungdoms-SM. Så att vi tog alltså in killar och tjejer mellan, jag tror vi gick ut och promotade mellan 7 till 11 eller något sådär. Och de här 60 fylldes på och sen tog vi in lite äldre åldrar också. Så vi var över 200 medlemmar där. Och det gick väldigt fort och så de blev väldigt duktiga. Men sen kom ju fröknar och det från lärare från skolan och sådär att vi vill bara tacka er. Alltså, många av de här eleverna som vi hade lite problem med förut, de har blivit jättetrevliga och skötsamma. Så att en liten passning till alla politiker att det är verkligen ett verktyg som är underanvänt. Visst talas det om att idrotten är viktig för integration och för att lösa problem och sådär, men det används fortfarande alldeles för dåligt. Hjälp, alltså äska pengar, skicka pengar för att hjälpa till och starta föreningar i områdena. Boxningsklubb, brottningsklubb, fotboll, det ska finnas en variation. Och de ska verka i områdena.
Jag tänkte med det med Huddinge kommun. De såg ju det här och vilken extrem skillnad det blev i Flemingsberg. Ni fick ju alla typer av medel. Ni fick bygga ut lokaler. Ni fick gym och fler brottamatter. Och de såg att det här lönades ju verkligen. Och det som var så intressant när jag pratade med både Jim och sen med Neno som var med och startade den här klubben då. Så var det att när de kom ner, de hade ingen struktur i sin vardag, många av de här ungdomarna. Då, och de kom ner, de visste knappt hur man tittade varandra i ögonen, hur man hälsade, de kunde inte respektera varandra. Men här fick man lära sig disciplin, man hälsar på varandra, man tittar varandra i ögonen, man pratar och så vidare. Och sen så fick de lära sig, så att bara efter kanske 3-4 månader så började de säga, fasiken, det var helt andra människor. Och det här tog de ju med sig ut i skola och när de träffar andra människor och så vidare. Så genom idrotten så når man ju fram till de här ungdomarna på ett helt annat sätt. Och de får bra förebilder i livet.
Och alla är jämlika i lokalen så det spelar ingen roll vilken religion eller vilken sexuell läggning eller vad det nu än är. När du väl är där inne i omklädningsrummet, på brottamattan. Då är alla jämlika liksom. Och det ja, där släppte ju jättemycket och det har ju jag och brorsan själv varit med om man tänker tillbaks långt tillbaks i spårvägen. Jag menar, det har ju passerat alla möjliga nationaliteter, alla möjliga religioner, men man har aldrig tänkt på det.
Samhällsklasser och...
man har bara tänkt det som personer liksom. Ja, men det är han och det är han och så här. Och man har liksom inte funderat på det. Det har varit sekundärt, utan man har sett varandra som människor, som medmänniskor och som vänner.
Vi hade ju när vi växte, det var ju turkar, greker, det var araber, svenskar. Det är ju en väldigt invandrartät idrottbrottning då. Så att, men man tänkte aldrig på det. Vi blev som bröder, vi var ju jättenära. Man tränade varje dag, man kämpade tillsammans. Man gick igenom motgångar och framgångar tillsammans. Och vår tränare var väldigt bra på det. Så han sa att här pratar vi bara svenska. Alla ska förstå varandra. Ingen ska tro att man snackar skit om varandra. Här är bara svenska tillåtet. Så att vi blev ju som en stor familj. Och alla accepterade det. Så att där har man mycket att lära utifrån samhället. Men återigen, som Jimmy säger, en passning till våra politiker. Verkligen satsa på idrotten och ut i våra förorter. Och satsa på att utbilda tränare och ledare som bor i området. Som blir bra förebilder. Då kommer det se helt annorlunda ut i framtiden. Det är jag säker på.
Jag får hoppas det. Det är kaos på många håll ute. Så jag hoppas verkligen att det blir en stor förändring. Jag har själv delat med mig min egen podd. Jag har en lillebror, hade en lillebror som det är samma åldersskillnad mellan er, 9 år. Men han blev skjuten 2016. Oj. Det har jag tagit upp i min egen podd. Så jag håller med om allt ni säger. Det måste lyftas. Det måste bli andra förebilder och det måste hända någonting.
För just beklagar nu så, verkligen Paul, visste jag inte.
För just nu är det bara statistik på statistik på statistik på brottsoffer istället, ja. Vilket bara är tragiskt.
Och det har ju fått gå, det hade varit, alltså hur längre det går desto svårare är det såklart att komma till rätta med allting.
Verkligen.
Och det är det jag menar också att redan, det här var 2005 när vi startade i Flemingsberg där. Huddinge kommun såg då bara på den lilla grejen att det gjorde skillnad. Mm. Men vad har hänt sedan 2005? Åker jag ut till många av de här så kallade problemområdena, jag gillar inte ordet, men oavsett de här områdena, som har de fått hjälp? Har det startats idrottsföreningar? Liksom, det känns som att det går för långsamt. Och som du säger, nu ser det illa ut. Och det, man hör ju dagligen om olika våldsbrott och så här. Så att, ja, usch, det. Men för att tänka som en idrottare och tänka att det går att göra allting bättre, så gäller det att sätta in rätt resurser. Och vi kan inte nog poängtera det med idrotten, att den kan verkligen göra skillnad på riktigt.
De får börja tänka nästa söndag. Då slänger vi in en idrottsklubb istället för nästa söndag för att få chans igen. Så nästa söndag så finns det en idrottsklubb. Om vi slutar på en liten ljusare så här, ton i det här avsnittet.
Garva
så.
Lite.
Exakt. Ja. Nej, men om vi börjar med framtiden, vad händer? Hur ser det ut för dig, Martin? För du är en kille som alltid verkar ha 15 järn i elden.
Nej, men det är massa roligt som händer faktiskt. Jag ser otroligt ljus på framtiden. Jag öppnar 2 träningsanläggningar där vi kommer att vara med och utveckla morgondagens stjärnor inom olika idrotter. Allt från individuella idrottare till lagidrottare. Så de första 2 anläggningarna öppnar vi ute i Bromma, mittemot Bromma Blocks. Ska bli superkul, där vi både kommer att testa och träna idrottare i den fysiska träningen. Sen så, jag var med, sen kommer ju boken här nu och ja, det rullar på projekt efter projekt, men just det är mitt fokus nu då, de här träningsanläggningarna som vi öppnar, Gritness då, och sen så boken då.
Ja, jag är också många gärna.
Mångsysslare.
Ja, för fan, ska man undra hur många timmar man har på ett ting. Jag jobbar ju då med Hammarby fotboll som fystränare. Det är min grund i vardagen när det gäller yrkesbiten. Samtidigt har jag tillsammans med 2 andra startat igång hälsokostbutiker de senaste 6 åren. Och vi har växt ganska snabbt. Så nu har vi 2 e-handelsportaler. Många som känner till oss säkert, naturprodukter.se och holly.se. Sen har vi en butik här på Hornsgatan och öppnar en butik till nu på Fridhemsplan. Sen har vi ett 600 kvadratmeter stort e-handelslager i Rimbo då, där vi packar alla paket till våra sajter, och sen har vi även en butik där. Så att 3 butiker och 2 e-handelsportaler och sen Hammarby. Och sen har jag även jobbat lite med hockey faktiskt vid sidan om. Och så här. Det är många som har kommit och frågat efter, jag gjorde det några år och sen har det liksom blivit ringa på vattnet och hjälpt några som har tagit sig väldigt långt. Det var faktiskt några som blev draftade nu och sådär, så det är kul. Så att det är ett litet sidospår, men just nu så tar det mesta av tiden, den går åt till företagen och till Hammarby då. Och sen så,
men det tror jag också, just det här med den röda tråden som idrottare, att tidigare presterade man på idrottsarena, men nu så försöker man prestera som entreprenör eller företagare som jag, Jimmy, så att man har tagit med sig otroligt mycket från idrotten i livet som företagare.
Jag brukar skoja när de säger det också, så här, men hur fan hinner du med allting? Så här, men, vad fan, det är ju ingenting. Innan så tränade man 2 pass om dagen. Och ska man kolla på hur högt pulsen var uppe då och dra något genomsnitt där, så är det här ett lågt tempo.
Ja, och man hämtade ungar och man hade företag och man jobbade. Så att det här är rena rama semestern, brukar jag säga också. Så att, nej men otroligt roligt och få leva upp till sina drömmar och mål.
Nu blir det lite adderingar med lite media och så här med när vi släpper boken här, Brottarbröden, Fight for Livet. Så vi får, den delen har varit lite tuff att få in i kalendern. Så nu ska vi lägga till en grej till, men det är samtidigt kul och det är ju några veckor nu framåt. Så hoppas att den blir väl mottagen när den kommer ut i bokhandeln här på söndag. Va?
Vad har vi nu? Det är Nyhetsmorgon på söndag. Sen ska vi till God kväll i Umeå på tisdag, va?
Just det.
Och sen har vi Malou där efter 10.
Ja, och efter 5.
Efter 5.
Lite tidningar och poddar.
Tidningar vi träffar en del. Och
så det är kul.
Det är kul. Ja, så det är roligt.
Kan nå ut med historien och det.
Men du vet, nu är det här i början, så nu har vi energi på när vi sitter och snackar. Du vet, sen kommer jag så jävla trött att snacka om det här. Balansen, återigen. Vi får gå ner på brottamattan och köra.
Nej men fan, när vi kör, då kör vi. Alltså. Ja, det är lika bra.
Ja, men det är det ni är kända för också. Att alltid ha varit full fart framåt med det ni har gjort. Nej, men jag måste bara säga, det var en jävla ära att få dela det här samtalet med er. Men du och jag har ju faktiskt suttit i tidigare sammanhang och pratat när du kom hem från OS. Men Martin, det är första gången som jag officiellt träffar dig.
Ja.
Och jag har liksom följt er båda, och det har jag läst om sen jag var liten också, så har alltid varit Lidberg, Martin Lidberg, Martin Ensam, Jimmy Lidberg, nu jävlar.
Kommer det till jävla.
Ja, exakt.
Nej, det var jättetrevligt att komma hit, Paul, och vi följer ju dig också med MMA och UFC och allting, och när du sitter och väldigt duktig och kommenterar, så att, det har varit fantastiskt roligt att vara med och få träffa dig också personligen. Så.
Tack så mycket. Tack. Ja. Jag tar ju inte för givet att folk vet vad jag gör, så när jag pratar med dig, om jag kommenterar ju MMA. Jo, men fan, det vet jag. Jag lyssnar på. Jag bara, okej. Ja, men då så. Bra.
Nej, ja, kul att vara.
Ja, men stort supertack. När den här podden är släppt så finns boken ute i handen, så jag rekommenderar folk att bara köpa den. Jag ser verkligen fram emot att få läsa den själv och få reda på allting som jag inte fick reda på idag, eftersom att ni inte vill spoila hela boken. Förståeligt. Såklart, så det ser absolut fram emot.
Vi ska väl bjuda på ett text till Paul, va? Signerat också. Fan, autograferna också, det är de man har velat ha och kommit åt.
Det är de man har suttit här och
trott. Ja, suktat på. Ja, det är klart du ska fixa det, Paul. Jag förstod att du inte ville nämna det, men det var något.
Det ser jag fram emot. Signera av båda.
Absolut.
Eller en bok från varje. Får jag kopiera en sen och sälja en på auktionen?
Precis.
Jag känner en konsthandlare som kan.
Ja.
Men superstack. Stort tack till er och till alla som har lyssnat. Om ni befinner er i någon form av sån här situation, så ta åt er av det som Martin och Jimmy har delat med sig av här i podden. Det finns alltid ett ljus och ja, det gäller bara att kämpa mot det. Mm. Rent sagt så.
Bra.
Ja. Tack för den här gången, grabbar.
Tack så mycket.
Tack
Paul.
Hej då. Hej.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.